Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om riktigt elaka annonser. Hur elaka är de egentligen annonserna?
De är djävulusiska.
Oj då.
Ja, det är inte annonser som försöker lura av dig personuppgifter. Eller annonser som försöker få dig att investera i något bedrägeri. Utan annonser som försöker få dig att infektera din dator med en trojan. Och nu tänker ni säkert att, ja men är det där några nyheter? Inte fenomenet i sig, men däremot acceptansen som vi ser för just den här typen av spridning hos annonsnätverken.
Oh nej, säg inte.
Det är dags för ett tredje avsnitt om Facebook. Men det här, vi måste gå igenom det här också. Det här är den sista delen som jag egentligen hade tänkt ta om just problemet med Facebooks acceptans kring bedrägerier på deras plattform. Deras oförmåga eller ovilja att ta itu med problemet.
Och detta sker i avsnittet som ni lyssnar på den 12 april, men vi spelar in den 10 april, så att det kan hända lite saker där emellan. Vi ska faktiskt prata lite om Facebook innan också, innan huvudämnet, för det är lite uppföljningar från förra veckan. Och då pratade vi dels om kapade routrar, men vi pratade också om ett Facebook som för ungefär 5 år sedan, ska vi säga, att de kapade kommunikationen, kanske inte riktigt, men de dekrypterade kommunikationen.
Det var precis vad de gjorde, och det är fortfarande lika galet.
Ja. Ja, det var vi var upprörda då och vi är upprörda nu. Frågan som ställdes i säkerhetsbubblan på Facebook, den gruppen, lite ironiskt, är hur kan en VPN bryta upp kommunikationen eller kryptera anslutningar då överhuvudtaget?
Ja, och det är en suverän fråga, för att en VPN tar ju normalt sett bara och tunnlar vidare trafiken i dess krypterade skick. Det som Facebook gjorde i den här situationen där de bröt upp krypterade anslutningar, det var att de utöver att tunnla trafiken via den här VPNen uppmanade användarna att installera Facebooks rotcertifikat och lurade användare att installera Facebooks rotcertifikat. Rotcertifikaten som vi har på våra datorer, våra mobiltelefoner, alla uppkopplade prylar som ska stödja säkra anslutningar, det är ju handplockade certifikat som tillverkarna av den produkten, den hårdvaran eller mjukvaran har valt ut. Att de här ska vi lita på. Och alla webbplatser som sen har certifikat som är signerade direkt eller indirekt av något av de rotcertifikaten litar våra enheter på. När en sån här företagsbrandvägg, en TLS-inspektionsbrandvägg eller Deep Packet Inspection-brandvägg bryter upp krypterade anslutningar, så gör de det genom att utfärda egna certifikat för webbplatserna som användarna ansluter till. Och användarnas enheter litar på de certifikaten eftersom de här enheterna har företagets rotcertifikat på sig. Det har då installerats manuellt av IT-avdelningen. Eller rullats ut automatiserat, men det kommer från IT-avdelningen. Det Facebook gjorde här, det var alltså att de lurade användare att installera rotcertifikat på sina mobiler, vilket gav Facebook möjligheten att utfärda giltiga certifikat som användarnas enheter trodde på, för att de här anslutningarna upprättades ju till en server som hade ett giltigt certifikat, och det giltiga certifikatet var signerat av Facebooks rotcertifikat som låg i enheten. Så det var så det gick till när de här användarna blev avlyssnade av Facebooks spionprogram. Vi har ju sett andra sådana här lösningar som sociala medier har använt för att spionera på användare. Eller, nu ska vi lägga orden rätt i mun här. Det som jag tänker på, det är det som TikTok gjorde 2022, eller avslöjades göra 2022. Då avslöjades det att de injicerade ett JavaScript på sidor som besöktes i TikToks in-app-browser, alltså den webbläsare som visas för saker du klickar på i TikTok-appen när du går till en webbplats via en länk i TikTok-appen. Där injicerade TikTok ett JavaScript som var en keylogger, alltså någonting som ser alla tangentbordstryckningar du gör. Och det vet vi, det gjorde de. Däremot så säger TikTok att de inte gjorde det för att spionera, utan de gjorde det ur debugging-perspektiv och troubleshooting-perspektiv. Vad är det på svenska? Felsökningsperspektiv i princip. Ja. Ja. Så det var skälet officiellt till att de gjorde det. Och det är ju då en helt annan typ av attack, men ändå någonting som vi ser att sker på sociala medier. Och vi ska vara medvetna om båda två. För vi måste komma ihåg, det börjar kännas som att alla de stora sociala medierna är lika stora kolsupare allihop, vilket vi kommer se i lite längre fram i veckans avsnitt också. Men lärdomar, vad drar vi för lärdomar? För det första, om du får upp en fråga på din mobil där du blir ställd frågan, vill du installera det här rootcertifikatet? Då svarar vi nej. Det vill vi absolut inte. Om du får, om du använder en sociala medier-app och du får upp en, eller egentligen du vill öppna en länk och du vill gå till en sida där du ska fylla i någonting, gör inte det i app-webbläsaren, utan öppna din riktiga webbläsare och gör det där så att du inte har risken för att det kommer något spionprogram den vägen. Så installera inte rootcertifikat från andra aktörer och undvik att använda in-app-webbläsare för känsliga saker. Ange inte lösenord eller betalkortuppgifter eller känsliga meddelanden där i. Och gnäll lite på apparna som inte låter dig öppna externa länkar i din riktiga webbläsare som standard.
En riktig röd flagga där alltså.
Ja, det tycker jag inte om. Det borde vara standard i alla appar att den möjligheten finns. Och det borde vara till och med standard, öppna i extern app. Men i alla fall, gnäll i inte i kommentarsfältet, i recensionsfältet.
Ja. Vi pratade ju då om angående routrarna då, de kapade routrarna, att det finns, vi får ju sådana från våra internetoperatörer ibland.
Ja.
Vissa köper egna, men ofta så får vi från internetoperatörerna. Och då ställdes en fråga i kommentarsfältet på Nika Systems. Är det säkert med internetoperatörer som kan fjärradministrera routrar? För vi sa ju också att vi ska inte öppna upp för fjärradministration. Men det här är lite olika saker, va?
Ja, det är det. För när det kommer till egen fjärradministration som baseras på att du öppnar routerns webbgränssnitt så att den kan administreras var än du är i världen. Det är en stor risk, för att om du kan göra det, då kan också en angripare göra det. Men så är det inte med de lösningar som operatörer använder för att hantera alla de routrar som de har ute hos sina kunder. De routrarna är centralmanagerade via ett dedikerat verktyg. Inte så att det sitter någon stackars praktikant och loggar in med ett standardlösenord alla routrar, utan det är via säkra anslutningar som de kan som operatören kan administrera alla kunders routrar. Och de kan också konfigurera, eller de borde i alla fall kunna konfigurera routrarna så att de bara kan fjärradministreras från IP-adresser som är i operatörens nät, så att det inte liksom ens öppnar upp risker för attacker utifrån operatörens eget nät. Så när det kommer till just routeradministration från internetoperatörer, det är inte ett säkerhetsmässigt problem. Det kan däremot vara ett personligt integritetsproblem att operatören har möjlighet att göra det. Men ur ett IT-säkerhetsperspektiv så är det åtminstone ett mycket, mycket mindre problem. Vi har ju alltid risker med att det kan jobba rötägg hos operatörer som kan missbruka den här möjligheten, men ur ett IT-säkerhetsperspektiv så är det mycket, mycket mindre jämfört med att du själv kan administrera routern genom att logga in i den oavsett var i världen du befinner dig.
Men molntjänst för att administrera routern. Mm. Återigen, rekommendationen var att inte öppna upp för fjärradministration. Men vi fick ett mejl där frågan var, bör jag stänga av molntjänsten i routern? Och inte heller riktigt det samma. Det var inte riktigt det du menade, va?
Nej, det är också jättebra förtydligande här, för att när det kommer till molntjänsterna så är de byggda förhoppningsvis, för att vara betydligt säkrare. Och det är inte heller då så att du ansluter direkt in till din router, utan du ansluter till molntjänsten, routern ansluter till molntjänsten och ni möts där. Så då administrerar du din router genom molntjänsten. Och så länge som det är en molntjänst från en seriös aktör, du har valt ett starkt lösenord och aktiverar tvåfaktorsautentisering, så är det okej att administrera routern därigenom. Det ökar såklart risken att ha det påslaget. Det är därför som jag har varit lite irriterad på Ubiquiti, som annars är jätteduktiga, men de har hållit på att trycka massa krav på att man ska använda deras molntjänst för att administrera sina saker. Och det är ju bättre än att man gör fel. Men så länge som du använder en pålitlig tjänst från en pålitlig aktör och du har ett starkt lösenord och aktiverar tvåfaktorsautentisering, så kan du ha molntjänstadministration igång som normal användare.
Nu har jag en fråga till dig, och jag vet faktiskt jag andra som har samma fråga. Vad kommer första lektionen i Bli säker-kursen handla om?
Precis, för du fick ett löfte förra veckan.
Ja, det fick vi.
Ja, Bli säker-kursen för medarbetare kör vi igång den här veckan. Det kan bli en helglansering, vilket är lite ovanligt. Men ja, vi kommer köra igång den här veckan. Och veckans lektion, den handlar om lösenord. Vi går igenom allt du behöver veta om lösenord. Vad du bör tänka på när du väljer lösenord. Varför du bör tänka på det när du väljer lösenord. Och varför du kan ignorera vissa av dem. Lösenordsrekommendationsmyter som fortfarande florerar runt av någon obegriplig anledning. Vi har också priserna klara faktiskt. Och priserna är, det beror på hur många som jobbar i företaget, men från 790 kronor per användare och år, exklusiv moms då, för det här är ju företagsversionen som vi släpper först och främst. Och då är det med ett års uppdateringar där också.
Vad är uppdateringar då?
Det är en del av det här kurskonceptet som vi kallar OPAL. P står för progressivt. Med OPAL-kurser, då får du alltid den senaste versionen av alla lektioner. Men om det skulle vara så att någonting förändras i lektionen under årets gång efter att du har gått den lektionen, då får du det som en separat uppdatering så att du hela tiden håller dig ajour med de senaste rekommendationerna. För vi ser ju att det händer hela tiden saker. Vi har ju jättemycket förändringar på passkeys. Vi har förändringar på hur säkra anslutningar indikeras. Vi har kommer nya versioner av våra operativsystem. Så du har ett års uppdateringar så att du kan hålla dig ajour med det senaste när det kommer till hur du arbetar som en säker medarbetare. Och det här var ju för övrigt ett kommersiellt budskap också, ska jag vara helt öppen med. Det blir säker podden marknadsför Bli säker-kursen.
Just det. På tal om uppdatering av operativsystem så måste vi prata lite om Windows 10 och Microsofts strategi för att få oss att betala för även det.
Ja, vi har nu ett stort problem på halsen kan jag säga. Och det tickar allt närmare. Vi kommer till det här problemet i oktober 2025. För att det är den sista månaden som Microsoft släpper säkerhetsuppdateringar till vanliga Windows 10. Och Windows 10 är ju fortfarande det dominerande operativsystemet i världen. På persondatorer då såklart ska jag säga. Varje månad så släpper ju Microsoft annars sina säkerhetsuppdateringar på patch-tisdagen. Det har precis varit patch-tisdag den här månaden. Åtgärdade de 150 stycken sårbarheter, varav 2 stycken nolldagars sårbarheter. Och det finns ingenting som tyder på att det kommer se annorlunda ut i november 2025. Men med den skillnaden att då får inte Windows 10-datorer längre några säkerhetsuppdateringar, utan bara Windows 11-datorer. För att åtgärda det här har Microsoft, som vi tidigare berättat, aviserat att de kommer tillhandahålla det som kallas ett Extended Security Update-program. Det gjorde de i samband med utfasningen av Windows 7 också. Det var för många datorer som fortfarande körde Windows 7, så då erbjöd Microsoft företag att köpa uppdateringar. Och de uppdateringarna kostade 50 US-dollar per år. för Pro-versionen av Windows 7. Det var halva priset för Enterprise-versionen. Och sen så fördubblade de det priset varje år. Så de hade först $50 per år, sen $100 per år och sen $200 per år. Om företagen ville fortsätta få säkerhetsuppdateringar till ett operativsystem som Microsoft inte längre ville underhålla. Det här gjorde de inte för Windows 8. Men det var för att det var inga problem att få folk att sluta använda Windows 8. Det var däremot problem att få folk att sluta använda Windows 7. Samma sak som vi ser nu med Windows 10. Och nu har Microsoft meddelat att priset för Windows 10-uppdateringar, det blir $61 per år. Dubbelt året därpå och dubbelt året därpå igen. Vi vet inte vad priset blir till privatpersoner, för det skiljer sig faktiskt. Windows 7-uppdateringarna, det utökade uppdateringsprogrammet, det erbjuds bara till företag. Det här uppdateringsprogrammet kommer erbjudas till privatpersoner också. Och jag är väldigt skeptisk till att de gör på det här sättet, för jag tror inte att det är så många privatpersoner som har betalningsviljan, för att de förstår inte varför det är så viktigt att köpa de här åtgärderna som åtgärdar 150 stycken sårbarheter inklusive 2 stycken nolldagars sårbarheter.
Ja, det är väl för att liksom tvinga en uppgradering till Windows 11, men alla kan inte uppgradera till Windows 11.
Nej, det är ju en annan jättestor skillnad, för när Windows 7 gick ur tiden, då kunde nästan alla Windows 7-datorer uppdateras till eller uppgraderas till Windows 10. Men det är ju många Windows 10-datorer som inte kan uppgraderas till Windows 11 eftersom Windows 11 har så nya höjda systemkrav. Så jag tror att vi har ett stort problem på halsen här, och det kommer faktiskt förvåna mig ifall Microsoft inte ändrar inställning här. Men det vet vi om 1,5 år.
Innan vi går in och pratar om de där inte alls trevliga annonserna, så måste jag komma in och varna.
Ja, det är dags för Peter att komma in och varna här.
Tack för det. Jag vill varna för att internet håller på att bli fördummande.
Jaså?
Ja, eller i alla fall en liten del av den. Elon Musks ex, före detta Twitter. Här fick vi då se en Karl Emil Nicka göra ett X-tecken. Han har ju fått dille på X. Han sörjer ju att PayPal blev PayPal och inte X.com. Och det kompenserar Elon Musk genom att bestämma då att Twitter skulle byta namn till X. Det är fortfarande så att Twitter.com gäller som huvuddomän för den här tjänsten. Mm. Men om vi skulle själva skriva Twitter.com, så gör numera X då, X Twitter, ja. Twitter X, en sök och ersätt på den. Och så står det x.com. Och detta gäller även om vi skriver med i en annan domän. Exempelvis som då togs upp av de som upptäckte detta. Roblo, twitter.com. Om vi trycker då på den, så kommer vi då till Roblo, twitter.com. Men på x i iOS-appen så står det roblox.com. Och det går ju att applicera på allting. Exempelvis netflix.twitter.com. Då står det ju netflix.com. Varför?
Ja.
Hjälp mig. Jo, förstå. De kan ju inte. Det var illa nog att LinkedIn gör om länkarna till deras kortdomän.
Ja.
Men det här är ju bara, det här är bara fördummande.
Det här är totalt vansinnigt. Det här är verkligen, alltså, det här är som att säga till angripare: här har ni ett verktyg som ni kan använda för att skapa länkar som ser ut att gå någon annanstans än de i själva verket gör. Helt vansinnigt.
Ja.
Det är oförståeligt. Så nej, jag kan inte svara på varför de gör så.
Nej, du kan inte svara på det. Nej, du är inte svaret skyldig heller. Det är de själva, tycker jag.
Ja.
Så det är bara en av... Sen finns det andra, saker som finns andra verktyg också på Twitter, bland annat då vi tog upp här för något avsnitt sen, att de visade den sista adressen i någon form av länkkedja då, ja. Istället för, om jag kamouflerar en länk via Bitly, så istället för att visa Bitly så visar man den sista då, och den går att ändra och sådär. Nej, X, Twitter.
Ja, alla sociala medier. Sluta visa något annat än vad länkarna går till. Ja. Visa vart länkarna går.
Ja. Och när ni ändå är igång så kan ni ju sluta sprida skadeprogram.
Oh. Ja. Just det.
Ja. Och med det så är vi då framme på veckans huvudämne om hur skadeprogram sprids på Facebook och andra sociala medier.
Ja, och framförallt det nyhetsvärdiga att de här annonsnätverken inte verkar bry sig. De bryr sig definitivt inte tillräckligt. Det här är en uppföljning till det som vi började prata om för 2 veckor sedan. Det var i samband med att jag och Kalla Fakta gjorde en uppföljande granskning av de här annonsbedrägerierna. Kändisar som utnyttjades för att sprida kryptovaluta investeringsbedrägerier på Facebook. Och hur vi hade noterat att trots att vi anmälde 100-tals sådana så meddelar Facebook bara att det här inte strider mot våra annonsriktlinjer och vi tog inte bort annonsen. Men det var inte bara den typen av annonser som vi uppmärksammade att Facebook struntade i att plocka bort när vi anmälde, utan också en farlig mängd skadeprogramspridande annonser. Inte annonser som liksom på något sätt infekterade dig bara av att du visade dem, men annonser som spred skadeprogram. Det var många saker som var gemensamma för alla de här annonserna som vi upptäckte. Först och främst så utgav de sig för att vara någon typ av AI-tjänst, för det är ju det heta nu. Så de låtsades vara till exempel Googles Bard-tjänst eller Bing eller OpenAI eller Midjourney eller Adobe, någonting sånt. Och så marknadsförde de ett jättehäftigt AI-verktyg som jag självfallet ville ha, som jag kunde testa helt gratis genom att bara klicka på den där annonsen och ladda ner verktyget med min installationskod som var typ 2024 eller någonting sånt. Det kan låta konstigt, men det finns en förklaring. När jag då klickade på de här annonserna och gick till de här skadeprogramsspridande sidorna som annonserna ledde till, då fick jag möjlighet att ladda ner det här AI-verktyget / skadeprogrammet. Och det fick jag då i ett krypterat RAR-arkiv eller krypterat ZIP-arkiv. Och det RAR-arkivet eller ZIP-arkivet var krypterat med installationskoden som stod i annonsen. Varför tror du de bedragarna höll på det här sättet?
För då går det inte att läsa av det från eventuella antivirusprogram.
Exakt! För om jag laddar ner ett krypterat RAR-arkiv som innehåller ett skadeprogram så upptäcker inte ett antivirus det. För det är ju krypterat, det är oläsbart. Så. Vad hände sen? Jo, efter att jag hade laddat ner såna här krypterade RAR-arkiv och packat upp dem genom att ange den koden som stod i annonserna, så fick jag Windows-installationsfiler. Och när jag körde de här Windows-installationsfilerna så hände i princip ingenting.
Vad vi såg i alla fall, va?
Precis, för det hände ju någonting under ytan. Under ytan så fick jag ett tillägg till Google Chrome. Jag fick Google Translate installerat. Så tack så jättemycket. Det blev bättre översättningsmöjligheter i Google Chrome.
Ja, det var ingen översättning, va?
Nej, det var det inte. Det som hände på riktigt, okej, vad var det som hände? Jo, när jag körde de här installationsprogrammen, då la de till ett falskt tillägg i Google Chrome. Och vad kunde det tillägget då göra? Jo, plocka all information ur min webbläsare. Till exempel då inloggningsuppgifter, inloggningskakor som vi pratade om i förra avsnittet, betalinformation och liknande. Om ni funderar på hur kommer det sig att det går att sprida så här många skadeprogramsannonser och investeringsbedrägerier-annonser på Facebook, ja, det kommer ju sig av att bedragarna, de behöver inte betala någonting, utan de kapar andras Facebook-sidor. Och hur gör de det? Jo, på det här sättet. För de sidorna som sprider de här skadeprogrammen, gemensamt för dem, det är att de har hetat någonting annat en gång i tiden. Och sen plötsligt byter de namn och börjar puffa ut såna här skadeprogramspridande annonser. Och det är ju då för att någon av sidadministratörerna har råkat installera just det här skadeprogrammet på sin dator, fått sin inloggningskaka stulen och sen så har liksom allting bara kunnat fortsätta vidare och vidare och vidare och vidare. Jag anmälde såklart de här annonserna. En efter en. Och fick alltid samma svar. Och det här svaret, det låter bekant. Ni har hört det förr. Svaret som jag får från Facebook är: vi vill att granskningsprocessen ska vara så rättvis som möjligt. Därför använder vi samma annonseringsregler för att granska anmälningar. Vi har tagit en titt på annonsen och kommit fram till att den inte bryter mot våra annonsregler. Slutcitat. Och så länge som Facebook inte tar det här på allvar så kommer vi inte få bukt med det här problemet. Det är för att angriparna har ingen kostnad. Genom det här systemet där de kapar Facebook-sidor, använder Facebook-sidor för att delvis kapa fler Facebook-sidor och delvis sprida investeringsbedrägerier, så har angriparna ingen kostnad. De kan bara fortsätta göra så här i all evighet. Det vi ska tänka på med anledning av att Facebook antingen inte har viljan att ta itu med det eller inte kompetensen att ta itu med det, jag vet vilket jag tror, måste vi komma ihåg varningsklockorna som vi kan reagera på. Och den första saken som vi ska reagera på, oavsett sammanhang, det är att om vi får ett krypterat SIP-arkiv eller ett krypterat RAR-arkiv som vi uppmanas öppna, då ska alla varningsklockor ringa. Det gäller även om du får det via mail. För det är liksom, varför skulle någon skicka ett installationsprogram i ett krypterat arkiv? Det är bara för att kringgå antivirus. Så det är den första saken. Om det står, ja, men ange den här koden 2024 för att låsa upp. Nej, den går vi inte på. Den går vi inte på. Och den andra saken vi ska tänka på, det är att om vi någon gång laddar ner ett SIP-arkiv eller RAR-arkiv eller någon annan typ av komprimerat arkiv, packar upp det och installationsfilen då plötsligt bara blir jättestor. Alltså låt oss säga att själva det komprimerade arkivet är 4 megabyte och sen när vi packar upp det här installationsprogrammet så växer det upp till över 650 megabyte. Då ska vi också dra öronen åt oss, för då är det någonting som är fel. Vet du varför många skadeprogram är större än 650 megabyte?
Det har ingenting med att Google inte kan scanna, är det antivirus igen?
Nej, inte. Okay. Eller jo, det är delvis antivirus. Ja. Det är den här fantastiska tjänsten VirusTotal, där man kan ladda upp filer och få dem skannade med över 60 olika antivirusmotorer.
Okej. Okay.
Du kan inte ladda upp filer som är större än 650 megabyte. Det är därför som bedragarna tar ett skadeprogram, fyller det med bara massa nollor. Alltså, ja, öppna filen, fyller den med nollor, för det kan komprimeras så det blir jättelitet. Så de lägger det här 650 megabyte stora programmet i ett SIP-arkiv, komprimerar ner det till 4 megabyte. Och när användaren packar upp det, då blir det över 650 megabyte. Och då kan användaren inte ladda upp det till VirusTotal.
All right. Jag tänkte på det här, för ibland man laddar hem andras filer från Google Drive. Ja. Så om de är för stora då, så säger de att vi kan inte söka igenom dem.
Ja.
Men det kan vara en annan gräns. Ja, de är smarta.
Ja, det är de. Och antingen så är Facebook inte smarta eller så vill de inte ta itu med det här. Mm. Mm. Men problemet är inte bara relaterat till Facebook. Problemet, det finns på andra plattformar också. I fjol, då upptäckte jag till exempel hur Google spred annonser som ledde till falska nedladdningssidor för populära program. Du vet, när du söker efter någonting på Google, då får du ofta först annonser längst upp i sökresultatet. Samma sak på Bing. Annonser som någon har köpt för att få vara där. Och jag hittade flera exempel på hur bedragare köpte annonser som ledde till klonade versioner av populära gratisprogram. Till exempel Blender, du vet det här 3D-renderingsprogrammet. Rufus, som används för att skapa botbara USB-stickor.
Aha, det visste jag mindre om, ja.
Ja. Det är för du Mac-användare, Windows-användare och Linux-användare, de känner till det. Notepad++, en populär texteditor för Windows. De programmen, de hade bedragare köpt annonser för, så att användaren lurades in på falska sidor där användaren laddade ner trojanpreparerade versioner av de här programmen. Och det var 2023, så det är gamla nyheter. Men det som gör att jag vill lyfta upp just det den här veckan också, det är någonting som Jan Jonsson publicerade på LinkedIn här om veckan. Och vem är det då? Jo, det är ju Mullvads vd. För han hade nämligen upptäckt att någon bedragare hade köpt en Mullvad-annons, alltså för VPN-tjänsten Mullvad, som tog användaren till ett skadeprogram. Och den här annonsen, den var, vad jag kan se på bilden, för jag har inte fått upp den här annonsen själv, utan här har jag bara sett bilden. Den ser ut att leda till mullvad.net, som är den riktiga domänen. Det ser ut, jag kan inte se att det är någon bokstav som är utbytt mot någon bokstav som är väldigt lik. Och vi har ju sett exemplet med Webhallen till exempel. Webhallen, de drabbades av en sån här kampanj där någon bedragare köpte falska Webhallen-annonser. Och det stod i länken att det faktiskt ledde till Webhallen. Jag kollade, är det de latinska tecknen webhallen.com som står i annonsen? Ja, det är det. Jag kan inte garantera att så är fallet här, men jag kan däremot garantera att jag som människa inte kan se att den här annonsen leder till någonting annat än mullvad.net. Men det gjorde den inte. Den ledde till ett skadeprogram, och när Mullvad rapporterade den här annonsen, då fick de som svar från Google, citat på engelska, "We decided not to take this ad down. We found that the ad doesn't go against Google policies, which prohibit certain content and practices that we believe to be harmful to users and the overall online ecosystem." Slutcitat. Jag kan tycka att skadeprogram är någonting som är harmful to users and overall online ecosystem.
Ja, mycket alliering här nu. Det är ju något som gör att de inte förstår att det här är knas.
Hur har vi hamnat i den här situationen att annonsnätverken tycker att det är okej med skadeprogramspridning? För att säga som just det. Det blir lite Willy Crawford här. Hur är det möjligt? Man frågar sig gång på gång. Hur är det möjligt?
Ja, som man får möjligt? Vara lite transparent här och säga att i min verksamhet, både när det kommer till Teknikveckan och min egen YouTube, så är det klart att de här sociala nätverken är stora konkurrenter när det kommer till annonser. Så att Vi får väl bedöma det jag säger med en viss, att jag är färgad av det. Men någonstans här kan man ju inte lita på annonser på Google och Facebook.
Nej.
Så enkelt är det ju.
Ja, och på Facebook där är det ju som jag sa. Det klickar aldrig på annonser, det sa jag förra veckan. Och på Google så har jag ju gjort i ordning det här lilla filtret som ni kan lägga till om ni kör uBlock Origin, eller ni kan lägga till det rakt upp och ner ifall ni kör Vivaldi eller Brave på alla enheter. Jag lägger en länk till det i show notes, som helt enkelt döljer alla sökmotors annonser som ser ut som om de är eller kan förväxlas med riktiga sökresultat. För FBI har ju till och med gått ut och sagt med att det måste vi göra för att det här problemet är för stort. Jag har ingen annan lösning på det. Det är förkastligt att vi är i den här situationen. Det vi kan göra som användare, det är dels då det här liksom reaktiva, att faktiskt bara dölja annonserna och låta bli att klicka på dem. Och sen så måste vi faktiskt få till någon lagförändring här också, för det är inte rimligt att inte de här stora annonsnätverken tar sitt ansvar i större utsträckning än så här. Att de avslår anmälningar av uppenbara bedrägerier, det är helt orimligt. Nu ska jag ta och lyssna på lite gamla just det klassiker. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Lyssna på lite goa just det låtar också om ni vill bli lite nostalgiska. Så hörs vi såklart nästa vecka igen i Bli säker-podden, som gör dig lite säkrare och kanske lite argare för varje vecka som går. Tack för att ni har lyssnat.